Ja, den starka aktiemarknaden ångar på, även om vi nu sett en viss avmattning från toppen. Är det tillfälliga vinsthemtagningar eller ska börsen vända ner ännu mer härifrån? Med hjälp av optionsmarknaden kan vi ju läsa av hur börsen faktiskt mår just nu och samtidigt skapa möjligheter att tjäna pengar i alla tänkbara scenarion framöver. Idag går vi igenom 6 olika strategier som man kan överväga just nu för att uppnå en god avkastning till lägsta möjliga risk i en stark men fortsatt ganska osäker marknad. Och så kollar vi förstås som vanligt hur börsen verkligen mår just nu. Det här är goda kunskaper att ha med sig som investerare, så häng med! Ja, men varmt välkomna tillbaka till Optionspodden. Podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen vill vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Vi är framme vid avsnitt 94. Och mitt emot mig så står inte Thomas Bernholm.
Stämmer.
Utan vem är du?
David Gerby från Nasdaq.
David Gerby från Nasdaq. Varmt välkommen till Optionspodden.
Kul att vara här.
Reservankare.
Stora skor att fylla.
Ja, det är det faktiskt. Men vi vet att du kommer göra det väldigt bra. Det är därför du är här.
Tack.
Hur känns det?
Kul. Ja. Kul att vara här. Taggad. Ja. Laddad.
Du ser taggad och laddad ut.
Alltid. Ja.
Thomas Bernholm är ju då bortrest idag. Och då hittar vi den bästa lösningen.
Näst bästa efter Thomas.
Ja. Tänk om du fyller ut hans skor till och med. Det blir liksom,
ja. Säg inte så till Thomas.
Nej, ingen får säga det. Och alla som lyssnar kan liksom lugna sig med att säga det. Nej, men det är kul att vara här. Berätta lite snabbt om dig själv bara.
David heter jag. Jag jobbar på Nasdaq tillsammans med Kalle, Thomas. Kul varje dag. Ja. Det är spännande, händelserika. Ja. Varit på Nasdaq i snart 5 år. Började som student, sommarjobbare, summer intern.
Fan, tiden går det.
Ja, och jag har ju faktiskt en röd tråd med dig och Thomas. Jag har jobbat på Exchange Brokers, mäklardesken för derivat tidigare.
Ja, just det.
Men sen i höstas jobbade jag som kundansvarig. På aktie- och derivatsidan.
Ja, just det. Det är liksom lite kravet för att kunna vara ett ankare i Optionspodden. Man måste jobba på desken på Nasdaq.
Exakt så.
Så är det ju. Ja, dina optionskunskaper är ganska goda, eller hur?
Ja.
Eller hur?
Relativt.
Relativt. Nej, de är mycket goda, det vet vi. Men du, här pratar vi också om börsen. Och jag vet att du är duktig på att följa börsen också. Den har varit ganska stark, eller hur?
Stämmer.
Och lite mindre stark sist. Det har varit någon sorts vinsthemtagning. Vad ska man säga? Vad tänker
jag
du?
Jag tror att vi är ner 1,6% senaste veckan, va? Ungefär. Senast jag kollade i alla fall.
Ja, stämmer. Och det är från toppen liksom.
Exakt. Men på året är vi upp 4,7 eller något liknande.
Ja, precis. Ja, det har varit en stark marknad om man räknar från november och kollar på den grafen. Så är det ju lite styrka sådär. Ja. Men vi kollar liksom lite premium och sådär och skew och de här roliga sakerna, eller hur? Så vi kan se att det är fortfarande lite oroligt, men det ska vi gå igenom alldeles strax.
Ja.
Vi brukar gå igenom också förra avsnittet som var intervju med våran kompis Magnus Lilja från Avanza.
Just det.
Han har ju många kunskaper på sin lyra, eller vad säger man? Många strängar på sin lyra av goda kunskaper.
Ja.
Så det har kommit bra med feedback till honom. Han är en sån som inspirerar så pass att det blir många goda frågeställningar. Och det är tecken på att då liksom är man rätt ute och petar lite grann där folk verkligen undrar och ger bra svar på det också. Så det var bra. Har man missat det, då bara hoppa tillbaka till avsnitt 93 blir det, va? 94 minus 1.
93.
93, tack. Stämmer. Härligt. Sen så är det påskvecka just här nu när vi står här. Hur påverkar det börsen då? Inte så mycket i sig kanske, eller? Det är lite röda dagar, sådär. Och det finns ju en strategi för det också. Det kommer lite frågor om det. Man kan ju faktiskt sälja premium då över vissa röda dagar. Eller hur? Och det är ju bra. Så kan man liksom låta dagarna gå lite grann sådär. Jaha, men du, vad har du mer att tillägga? Något roligt som har hänt påsken?
Något kul. Mycket mat. De som känner mig vet att jag gillar både mat och dryck.
Just det.
Träna en del. Vilket viktigt om man ska kunna äta.
Vi kan ju faktiskt säga att vi har en challenge till dig, matmässigt.
Ska vi verkligen kläcka den i podden inför alla lyssnare?
Ja, du ska äta 10 Big Mac från McDonald's vid något tillfälle framöver.
Jag är övertygad om att jag kommer att lösa det, Kalle.
Ja, vi får se. Det låter maffigt, men vi ska se. Men jag tror faktiskt också du gör det med tanke på dina tallrikar i lunchmatsalen på Nasdaq.
De blir kända.
Ja, det är de faktiskt. men du, ska vi gå in och kolla lite grann hur börsen mår då?
Ja.
Ja, men då gör vi det. Topp.
Ja, men hur är läget då på börsen, Kalle?
Ja, men börsen är ju faktiskt fortsatt ganska stark, även om den faller tillbaka något från toppen här som vi konstaterade. Vad var det du sa? Det var ner 1,7%
senast jag tittade.
Ja, just det, från någon vecka sedan tillbaka. Och det var slutet av mars som det var lilla toppen här, om vi får kalla den för det. Mm. Och det har inte tappat allt för mycket mark, och framförallt inte i så särskilt snabb takt. Det har gått ner lite grann, och det är ju helt liksom naturligt sådär. Frågan är ju bara, ska det fortsätta ner med lite vinsthemtagningar eller vad det nu är det här? Eller är aktiemarknaden stark nog för att testa nya toppar? Vad tror du? Vad känns det som?
Jag tror, det är väl magkänslan som talar, men att i alla fall på lite längre sikt, när räntorna tittar neråt och inflationen sjunker, så tror jag i alla fall på lite längre sikt att vi kommer tuffa uppåt.
Ja, precis. Ja, återstår att se. Alltså över tid så brukar börsen vara liksom tickandes uppåt. Så det är ju lite det så här, vad händer i närtid? Mm. Och då tittar vi också lite grann på risken på VIX-index. Och där avslöjar vi lite grann faktiskt. Och hela det här året så har vi sett VIX-index, som vi brukar säga vid nivån 20, är fortsatt ganska okej risknivå. Sådär. Vid 20 så är liksom i dollar och cent premien är så pass attraktiv som man är villig att ta lite risk i aktiemarknaden. Här har vi faktiskt studsat upp ifrån 13 för 2 veckor sedan när vi pratade här då, så har det studsat upp till 15. Och det är ju en liten uppgång nu när det har gått ner lite. Men det är ju ingen markant rörelse så.
Nej, och nivån är inget galet.
Nej, verkligen inte. Så att tittar man på den här grafen, vilket jag tycker man ska göra, VIX-index med lite historik, så ser man ett lite hoppigt där. Sista de här, sen årsbörjan, sen januari helt enkelt, så har det varit lite upp och ner sådär. Men väldigt låga rörelser mellan kanske 13 och 15, 13 och 16 någonstans.
Kan man säga att när börsen är stark så tenderar VIX att vända neråt?
Så är det ju, precis så. Och risken blir lägre och sådär. Mm. Och det är precis det som har hänt nu. Lite vinstomtagningar eller vad det är som har gjort att börserna hämtats hem lite grann eller gått ner lite grann. Ja, då stiger risken. Men som vi ser här, ganska lite. Så det är ingen fara på taket riskmässigt. Men för att bekräfta det, då tittar vi på vårt skew-index. Och vad är då skew-index för någonting? Ja, det är ju liksom det blir lite så här, vad är det för någonting? Ja, men det är en fråga som kommer faktiskt ganska ofta till podden. Hur räknar man på skew-index och sådär? Och rent matematiskt så behöver man inte gå in så mycket på det. Men det är helt enkelt hur mycket extra man betalar för nedsidespremium. Och nedsides säljoptioner, alltså de som har lägre lösenpriser, de blir ju i kronor och ören billigare än de som är på aktuell nivå, at the money. Och då kan man då räkna ut hur mycket mer man betalar där nere. Och ju mer efterfrågan är där nere, desto dyrare blir ju optionerna på nedsidan. Och då är det ju liksom en tecken på att det är oro. Ju fler som vill köpa försäkring där nere, desto oroligare är det. Och ett skew-index på 120, normal nivå, det ligger alltid vid en viss skevhet där nere. Så 120 är normalt. Men vi har haft skew-index som har legat över 170 år. Det var all time high i januari. Och du kommer ihåg där någon gång, var det innan rapportperioden så var det ganska starkt. Och sen var det lite oroligt. Men det hände inte så mycket mer.
Nej.
Det var rätt okej rapporter. Och börsen har tuffat på uppåt. Men oron har varit ganska aggressiv. Förra gången vi var här så var vi kring 141 och nu har det vänt upp en bit närmare 160 under de veckorna som vi har varit här. Nu har vi fått en bekräftad nedgång och ser nu ett skew-index på 146,3. Så fortsatt ganska dyr premie på nedsidan skulle jag säga. Mm. Och vad ska man säga? Det är en god beredskap där ute.
Har du något tips hur man kan positionera sig?
Det har jag definitivt. Och det är ju precis det vi ska gå igenom om lite tag. Så att, det är bra att du är ivrig.
Taggad. Är
jättetaggad. Vi har ju våra strategier här. För att det är också en vanlig fråga. Vad kan man göra när det är lite oroligt i marknaden? Och då kan man tänka så här. Om det går upp väldigt mycket och det har varit rekordnivåer. Det är ju bra. Då borde ju inte folk vara så oroliga. Men vad är man orolig för då? Det är att det ska
vända neråt.
Vända neråt. Vilket har gjort lite grann. Mm. Sen så har vi då vår ratio, det här är ju över kursen. Men om man tittar på vad optionerna på själva VIX-index kostar och jämför det mot VIX-index, så har vi en ratio som går någonstans mellan 2 och 8 i det stora breda. När den ligger mellan 6 och 7, då är det väldigt starkt i marknaden och indikerar att positioneringen är som så att Man positionerar sig för att ska liksom hämta sig eller gå ner lite grann på börsen. Den här har legat då kring 6, 5,5, 6. Det är ganska högt. Och har varit liksom lite lite orolig i leden på det sättet. Så har det gått ner lite grann nu. Men det är fortfarande väldigt marginellt. Det här ligger nu kring 5,5. Vilket är, ja, man kan säga att det är ett visst lugn i leden i aktiemarknaden. Men beredskapen är ännu väldigt hög. Så kan man säga. Så att om vi ska summera här, David. Hur tycker du känns? Tycker du känns bra? Skulle du vilja stoppa dina pengar i aktiemarknaden rakt av?
Ja, men kanske med det längre perspektivet i åtanke då, som vi pratade om innan. Med inflation och räntor och konjunktur som händer. Just det.
Ja, och världsläget. Det är lite stökigt ute i världen då.
Med, ja, absolut.
Med
absolut.
Krig och Kina, Taiwan och vad det kan vara för någonting. Så är det. Vi kan summera att det är fortsatt starkt på börsen. Det är vissa vinstomtagningar som är helt naturligt, men man ska vara medveten om då att det är hög beredskap där ute.
Ja, och det är väl ganska naturligt när vi är uppe på ganska höga nivåer.
Exakt så.
Det faller tillbaka lite i alla fall innan det eventuellt.
Nästan lite skönt. Så. Innan det, men sen så är frågan, ska det fortsätta ner mycket eller så här? Det vet man ju inte riktigt.
Det är därför vi har optioner, för då kan man positionera sig på ett smart sätt.
Du har hamnat helt rätt. Du är helt rätt på det. Helt perfekt.
Skolad.
Ja, eller hur? Jag hotade dig innan så här. Pratar väl om optioner. Tittar vi på vårt eget index, OMX-index, så har vi då en implicit volatilitet på 12,6 där. Medan den historiska, den vi vet hur det har rört sig på index, så är det 9,6. Det är en liten plus edge att marknaden höjer risknivån lite grann. Så här har det varit sista 7-8 veckorna kanske. Så det har inte varit så himla revolutionerande på det sättet. Och samtidigt i övriga aktier. Tycker man ska gå in och titta på optionsbloggen.se och ta sitt eget innehav om man har i Hennes & Mauritz eller Ericsson eller bankerna, någon av indexpapperna. Och titta på den här edgen. Vad har den historiska volatiliteten varit? Och vad är den implicita volatiliteten? Och så ser man skillnad däremellan. Hur marknaden höjer eller sänker risken i respektive papper.
Är det något du skulle rekommendera även för privata investerare att titta på?
Absolut. Alla gånger. Och det här var ju förr i världen en nästan bara för proffsen, liksom sitta och titta på de här volatilitetsnivåerna. Men nu finns det ju system överallt. Nu finns det ju internet. Men framförallt på hemsidorna på nätbankerna eller alla andras hemsidor så kan man hitta de här uppgifterna. Och det tycker jag definitivt man ska göra. Mm. Det är ganska bra att veta om marknaden höjer eller sänker risken i det bolag du är intresserad av.
Exakt så.
Det är faktiskt riktigt bra. Så gå in och titta där, optionsbloggen.se. Men det var marknaden. Marknaden är alltså stark, men lite orolig i kulisserna sådär. Och det dyker upp väldigt mycket frågor. Hur gör man i det här läget? Ska man stoppa alla pengarna på börsen? Eller ska man sälja hem allting och säkra? Men då kanske man missar en fortsatt uppgång. Om man stoppar alla pengarna på börsen, då kanske det börjar gå ner ännu mer. Och då förlorar man ju pengarna. Ska jag vänta då? Eller vad ska man göra? Mm. Då har vi ju lite alternativ, va?
Det har vi. Mm. Det man absolut inte ska göra är att hålla pengarna på ett konto. Nej. När inflationen är relativt hög i alla fall.
Nej, exakt. Det kan,
man bra att tänka på.
Ja, väldigt bra. Och speciellt om man inte har förhandlat fram en väldigt bra ränta i sådana fall på sitt konto.
Ja.
Ska vi kolla lite grann på dagens tema, de här strategierna vi har skrutit om vad man kan göra?
Det låter bra.
Då gör vi det.
Ja, Kalle, hur kan vi då fortsätta tjäna på den starka börsen som råder?
Mm. Hur kan vi göra det utan att vara då alltför riskerade i marknaden, så att säga? Mm. Mm. Ja, men, två frågor är ju så här. Har börsen sett toppen eller kommer vi se nya rekordnivåer? Liksom, kommer det tuffa på uppåt? Det är en jättevanlig fråga. Generellt, inte bara till optionspodden utan även i aktiemarknaden som sådant. Till mäklarna på olika banker som jag har hört. Sådär. Sen är ju nästa fråga då, hur kan jag positionera mig för att få en optimal riskkontroll? För om du skulle stoppa dina pengar i bara aktiebörsen nu när det liksom är rekordnivåer, hur känns det då? Liksom?
Lite nervöst. Jag kanske skulle vilja ha någonting skydd på nedsidan, eventuellt.
Ja.
Kunna sova lite gott om nätterna.
Där ser du någonting bra. Sova gott om nätterna är bra. Mm. Och man vill ju inte riskera sina slantar, man vill att pengar ska växa. Eller hur?
Ja.
Och eftersom vi aldrig kan garantera vad som händer imorgon som kan påverka börsen negativt, så måste vi hitta lite bättre alternativ.
Ungefär som att vi har en försäkring på något objekt vi äger eller ett hus eller så.
Exakt. Och det är en kul fråga att ställa till stora samlingar. Har ni försäkring på hemmet? Ja. Har ni försäkring på bilen, cykeln? Ja. Och sådär. Har ni försäkring på ert sparande på börsen? Nej.
Det är väl en standardfråga när ni är ute och träffar folk till publiken.
Så är det. Precis. Vad har du försäkrat hemma? Ja, allting utom aktieportföljen. Liksom. Nej, men 6 strategier. Vi kan göra om den. Och det här baseras då på lite frågeställningar vad man kan göra. Om man har då den här marknadstron som kanske är den vanligaste egentligen. Man är lite bullish fortfarande på aktien man har som har liksom växt lite grann så där. Men nu vill man vara safe. Man vill inte missa fortsatt uppgång, man vill vara lite safe. Vad kan man göra då? Och det första är då det här, sälj innehavet, köp en call. Vad säger vi om den? Skapa full riskkontroll. Vad innebär det? Ja, vad säger du? Skulle du kunna tänka att det är en bra strategi? Sälja innehavet, få in pengarna på kontot.
Ja, relativt i alla fall.
Ja, och så köper du en call samtidigt. Så då är du ju med i matchen. Mm. Men du kan aldrig förlora mer än premien i callen du köper, eller hur? Så det är många som tittar på den. Sälj aktierna vi har och så köp en köpoption. Liksom. Och då har man ju pengarna förhoppningsvis då, som du sa, på ett konto med lite ränta på kanske. Mm. Någonting sånt där. Och så skapar man den här riskkontrollen. Så det är ju väldigt vanligt. Det är många professionella aktörer som jag såg också. Det man också kan göra om man är lite bullish på sitt innehav men vill vara safe, det är ju självklart, vadå? Har du något annat alternativ där?
Köpa puts på innehavet kanske?
Ja, den kanske enklaste varianten. Och då var du inne på en försäkring.
Exakt. Eller?
Ja. Och vad händer om det här innehavet går upp efter att betala massa pengar för den här försäkringen? Ja, det som händer då är ju att du helt enkelt får tillbaks premien i den uppgång som kommer, i det underliggande liksom. Så har du tjänat tillbaks premien också. Så att då är du ju liksom skyddad på nedsidan vid lösenpriset, men du har ju exponering på uppsidan fullt ut.
Eller? Ganska enkel strategi egentligen, men effektiv.
Ja, men det är en av de enklare. Mm. Sådär. Så det är precis så. Så är man fortsatt lite bullish på sitt innehav men vill vara safe, då har du två stycken ultimata alternativ där. Det var strategi ett. Sen kommer in frågor om ungefär samma. Det är den här, när man är lite bullish fortsatt i en stark börs på något specifikt innehav som man kanske inte äger än. Och man vill liksom gå in i den här aktien. Det är bra att hänga med en trend, eller hur? Mm. Alltså, om det går uppåt så här. Men man vill ta ganska lite risk. Man vill inte bara köpa och lägga alla pengar i aktier som man är intresserad av. Vad kan man göra då?
Då skulle jag rekommendera en... Nej, jag ska inte rekommendera någonting.
Nej,
men...
just det. Bra, David. Då skulle du kunna tänka att en bra sak att göra är...
En strategi som är bra då kan vara att köpa en kolspread.
Exakt. En kolspread är faktiskt fantastiskt bra. Det är ju en riskkontrollerad variant av att köpa en call. För om man köper en vanlig köpoption så att säga, då betalar du en premie. Om du samtidigt som du köper en call utfärdar en annan, då får du ju in lite premie och lite högre nivå så där. Så har du ju faktiskt en, ja, du kappar ju uppsidan som man säger förstås. Men hur sannolikt är det att ett innehav kanske går upp när det var på toppen? Alltså 20%, det kanske inte är så sannolikt, eller hur? I och med att du gör en call spread så har du den perfekta riskkontrollen. Du får betala lite mindre nettopremie som du riskerar och du har liksom en minimal risk, men du kan fortsatt tjäna på uppgången i en aktie, eller hur?
Ja,
och det är ganska bra.
Superbra.
Ja. Så att call spread kan man titta på. Det man också kan göra, det som lite var inne på tidigare, att köpa puts på innehav. Om du inte har det här innehavet men vill ha samma effekt,
så kan du etablera en married put.
En married put.
Kalles favorit.
Ja, en av dem faktiskt. Och det är ju liksom samtidigt som man köper innehavet så samma veva så köper du en säljoption mot innehavet liksom. Och då är det ju liksom de blir ju married, de här två positionerna. Och då är du skyddad på nedsidan och om det går upp så är det fantastiskt, då kan du få in den här premien igen och du har liksom en bra riskkontroll på alla plan helt enkelt. Mm. Så om du fortsatt bullish på något innehav som du inte äger så kan du alltså göra en call spread. Bra riskkontroll där. Minimal premie betald som du riskerar. Eller alltså kör en married put. Köp aktien, men köp en försäkring direkt. Det känns väl okej.
Ja. Jättebra.
Ja.
Bra sätt att sova gott om nätterna återigen.
Ja, men det är faktiskt lite så. Ju mer man tänker så om allt här i livet så är det faktiskt ganska bra. Mm. Sen finns det strategi nummer tre här då. Frågan som dyker upp ofta är ju så att jag är väldigt liksom bullish. Det här ska liksom fortsätta upp. Det här är bara tillfälliga vinstemtagningar. Och man känner att nej, men det är så pass starkt. Och det har varit sedan november. Visst är det november? Mm. Någonstans
där. November någonstans.
Ja, så det gick upp, har gått upp 25-30% liksom. Mm. Vad gör man om man fortsatt är bullish? Det är ganska många som är det. Om man vill ha kanske något innehav specifikt som man tror ska klättra vidare. Mm. Hennes & Mauritz brukar vara en sån där. Ja, men familjen Persson in och köper hela tiden. Jag tror att Hennes & Mauritz över tid kommer gå upp. Oavsett hur det ska vara en portfölj som är, som du sa nyss, långsiktig. Eller? Mm. Ja, då finns det ju någonting som vi kallar för cash secured put. Och vad innebär cash secured? Det hör man ju nästan.
Utfärda en putt kanske.
Ja.
Säljoption.
Ja, som är alltså cash secured. För vad händer om man utfärdar en säljoption?
Du får in premie.
Ja, man får in premie. Förhoppningsvis lite bra premie. Nu när volatiliteten stiger lite grann. Yep. Sådär. Är det bra? Och om den här köparen av vår säljoption löser in sin rätt. Att liksom köparen av säljoptionen, sa jag va? Så rätt, ja. Då kommer de sälja aktierna till oss, vilket vi vill. Yep. Vi vill ha innehavet. Och om vi då innan det här säkrar lite cash för att köpa aktierna, cash secured, då är det ju liksom någonting som vi är beredda att göra och vi har pengar till förfogande för att köpa aktien. Och det här är faktiskt en vanlig fråga också, vad händer ifall det blir löst? Jag tror att det är en av frågorna då faktiskt. Vad händer om det blir löst på min option? Måste jag vara beredd på olika saker? Det måste du ju förstås. Om du blir löst på en utfärdad säljoption, då måste du vara beredd på att köpa aktierna.
Mm. Det är ett åtagande.
Ja, det är ju verkligen det. Och är du då cash secured, som det heter, så är det en strategi i sig. Och då är det ordning och reda på sakerna. Så är du fortsatt bullish och tänker att just det här innehavet i alla fall kommer vi nog fortsätta upp. Det känns bra ägare alldeles oavsett. Ja, men då ska man nog utfärda en säljoption. För då får du in en premie. Och då kan man ju faktiskt åstadkomma lite billigare aktiepris än lösenpriset. För man får in en premie. Och sen så säkrar man med pengarna som behövs för aktierna.
Just det. Det låter spontant som en strategi som skulle kunna passa mig, sett till vad jag sa tidigare, vad jag trodde om börsen framöver.
Just det, precis. Ja, det är kanske den du ska sikta på.
Det är kanske den jag ska hem och sätta i.
Liksom testa lite, men du rekommenderar ju ingenting.
Nej, aldrig.
Nej, det går ju inte.
Nej, nej. Typ så.
Det här är bara kunskapsspridning.
Så är det. Så,
yes.
Är det.
Så det var tre, hälften redan avklarat. Så att om vi tittar på den fjärde strategin, för det finns ju trots allt de som är bearish.
Björniga.
Ja, och de tror att det här ska vända eventuellt ner rejält då. Och det finns ju ett enkelt sätt för också så här, vad gör jag? Ska jag sälja eller mina aktier? Faktiskt en fråga som kommer ibland. Ja, men nu ska jag gå ner. Och det är ju lite stökigt i världen. Det är inte helt safe, det här med inflation du nämnde. Man vet ju inte. Nej. Och räntorna som ska ner. Man vet ju faktiskt inte vad som händer. Så vissa är då så här, nej men det här ska nog vända ner rejält. Vad gör jag då? Och istället för att sälja sina aktier,
skulle man kunna sälja terminer?
Ja, terminer är bra att sälja. Och det är ju ganska enkelt. Det är bara att sälja terminer mot sitt innehav, eller alla sina innehav, mot sin portfölj helt enkelt.
Och indexterminen är väl ett ganska smidigt sätt att göra det på? Och inte behöva sälja varenda enstaka?
Nej, väldigt smidigt sätt. Och det är ju precis som att köpa och sälja aktier, som att köpa och sälja terminer eller köpa och sälja optioner. Det man ska ha koll på här är förstås hur många terminer man ska sälja mot.
Såklart.
Ja, och det är ju enkelt att räkna ut. Det kan man gå in och kolla på optionskurs.nu eller på optionsbloggen eller tidigare avsnitt framförallt i optionspodden. Men i underliggande så har vi, vad är multiplikatorn?
100.
Yes, väldigt viktigt. Jag tjatar om den hela tiden.
Det är bra.
Ja, det är väldigt bra. Och index gånger 100. Vad ligger index? 2500 någonting. Ja, gånger 100. Det är ju liksom... vad blir det? 2 500, 250 000 någonting. Det är underliggande värde. Så har man en portfölj som är värd 250 000, då är det en termin som man ska sälja mot då.
Ja.
Då är man nästan even Steven. Ja.
Och terminen är väl bra på det sättet att den är väldigt, väldigt likvid. Det är väl kanske vårt mest likvida instrument på derivatsidan.
Ja, hela börsen ska jag säga. Det mest omsatta kontraktet tror jag det är. Alla kategorier faktiskt. Och det är bra. Så då kan man lita på att det går att handla.
Ja, och du kan hantera risken smidigt och komma in och ut ur affärer och så vidare.
Ja, och har man en större portfölj och man kanske behöver sälja 5 terminer, då kan man ju faktiskt sälja 6 eller 7 terminer om man är nettokort, eller bara sälja 2 eller 3 terminer om man är bara lite hedgad. Sådär. Så man kan balansera lite grann. Så att om man är verkligen så här, vänder ner rejält, börja titta på lite terminsskydd på portföljen. Får man rätt då, då kommer terminen vara perfekt. Liksom, skydd på nedsidan och generera vinster på nedsidan förstås.
Och en liten parentes här bara. Om man har stor exponering mot kanske mindre bolag.
Ja, just det.
Då har vi ju en ny termin mot just small cap, eller hur?
Just precis. Bra. Det stämmer det. Ja.
Så att har man exponering åt det hållet eller viktad åt de typen av bolag så kan man kanske titta på den istället.
Det är väldigt bra. Och det här pratade om tidigare faktiskt, om just den terminen pratade om förra, det nya kontraktet som finns. Den är ju specifik, vilket är otroligt praktiskt att titta på. Det finns ju de med småbolagsportföljer till exempel. Ska ju definitivt titta på det nya kontraktet. Vi har ju inte standardiserade optioner på alla kontrakt på börsen heller, utan det är topp. Ja, det är 30 på indexen, så det är 40 va? Någonting där. Men har vi massa med olika aktier, småbolag, ja men då hänger de med ner om börsen verkligen börjar bli skakig. Eller hur? Och då är ju vanliga terminen funkar ju också, men nu har vi en specifik småbolagstermin också.
Ja, men det ska väl läggas till, det är inte jättesmåbolag dock, det är väl?
Nej.
Axfood, det är Avanza, det är och så vidare i indexet.
Ska jag säga medelstora bolag?
Exakt, lite så här. JM, Intrum.
Ja, precis. Ja. Jättebra, så det kan man titta på. Så portföljskydd med termin eller småbolagstermin helt enkelt. Väldigt bra. Det man också kan göra, det vi tittar på med SKU, det är ju köpa säljoptioner förstås på nedsidan. Lite mer spekulativt, men om man tror att det här stora raset är på gång, kanske lite mer lämpligt om det kommer någon statistik eller någonting som man tror kommer liksom vara väldigt känslig. Om man köper lite puts på en viss nedsida, så kanske 5-10% ner. Går det igenom där, och då blir det otroligt bra hävstångseffekt. Är det sannolikt? Nja, det beror på. Men ja, det är svårt att hitta de lägena. Men om man har lite längre ner, då börjar premien bli så attraktiv och billig, så att då kan man kanske ha det liggande under en period som kanske är extra skakig. Det kan vara lite presidentval eller det kan vara någonting annat som stämmer eller händer. Så köpa puts på nedsidan kan man ju fundera på, simulera. Men framförallt då portföljskydd med termin om man är bearish, om man är tror att det ska gå ner helt enkelt. Strategi nummer 5. När man är lite bearish, det här ska nog ner i men lite lugnare takt, snarare upp. Där är det många som är och funderar. Är du också det?
Nej, gör det än.
Nej, men jag tror att det kan vara alltså, ganska vanligt rent börspsykologiskt. Sådär. Om man ska liksom vända kappan efter vinden så blir det lite grann att nej, men det ska nog gå ner nu, men det ska inte krascha, för det är inte så vanligt att det kraschar liksom, utan det ska liksom kanske ticka på neråt. Och då kan man göra de här klassiska mot sina enskilda innehav, som exempelvis
köpa putt spreada kanske.
Det kan man absolut göra. Det är faktiskt väldigt bra.
Hur ser en sån strategi ut, Kalle?
Ja, då köper du en säljoption på en nivå och sen så utfärdar du en annan säljoption.
Och det här kan man göra enkelt via UDS-en.
Just det, UDS-en. User Defined Strategy.
Precis.
Ja, väl värt att nämna, eftersom vi har en strategi där vi ska exekvera två olika kontrakt. Rent hypotetiskt, om du ska köpa ett optionskontrakt och sälja ett annat samtidigt, då kan det ju hända någonting mellan de två transaktionerna när du håller på att klicka på skärmen, eller hur?
Yep.
Det kan röra på sig. Om du vill ha 5 för den ena och 3 för den andra, så du betalar max 2 kronor. Då kan det ju bli som så att det blir en execution risk till det andra kontraktet. Så du får betala mycket mer, för du får inte iväg transaktionen där. Då har vi då den här lilla servicen, ett kontrakt, alltså funktion på börsen, som gör att du kan baka in båda transaktioner i en och samma transaktion, eller?
Yep.
Och så säger du, nej men jag vill betala max 2 kronor. Och så skickar vi in den på börsen åt kunden. Och då kan den till och med få kanske på 1,75. Då kan det komma priser emot sådär, som man kan lägga upp.
Yep.
Så. Och om då det går att någon går emot den här, ja men då exekveras båda kontrakten exakt samtidigt.
Genom en transaktion.
En transaktion, ja. Samtidigt så bara pang, kommer båda två. Så din call-spread eller put-spread blir exekverad direkt. Liksom.
Så du tar bort execution risk och får dessutom förmodligen göra affären på ett bättre pris än om du hade gjort ben för ben.
Det är faktiskt otroligt bra. Och det här måste man ringa in till sin mäklare och göra än så länge. Men det är inga konstigheter.
Nej, och vissa erbjuder det i vissa fall elektroniskt eller digitalt direkt.
Det är bara att kolla upp i sitt ombud.
Exakt.
Det där är väldigt bra. Det har vi pratat om förut också. TMC heter det för TaylorMade Combination. Nu heter det UDS. Bara för att det ska vara krångligt med olika namn.
Modernisera lite.
Ja, vi moderniserar våra namn lite grann. Så att put spreads är ju faktiskt helt perfekt. Om det liksom, det ska ner, och då kan man välja också vilka nivåer. Om du tar kanske, du köper ditt, du köper säljoptionen, så liksom säljer du den lite längre ner, och så har du kanske, tar de här nivåerna en bit ner om du tror att det ska liksom ticka ner innan de här två lösa månaderna som du har eller någonting. Och så ja, kan du välja nivåer lite grann sådär. Så här kan man ju liksom simulera lite grann och se vad man tycker är bäst, helt ja. Enkelt. Men sen har vi då den sjätte strategin här som vi ska ta också. Det kommer ligga vid de här nivåerna närmsta tiden. Det är lite grann så att det kommer faktiskt ligga stilla. Och ja, det är ofta det blir så. Det avvaktar lite grann. Och tittar vi tillbaka ett år i tiden på börsen, då var det faktiskt exakt så det var. Det låg still. Det rörde sig inte särskilt mycket. Och det kunde inte riktigt bestämma sig vad det skulle. Sådär. Vad kan man göra då, om man har sina innehav och det händer inte så mycket?
En väldigt, väldigt vanlig strategi är väl att göra en covered call, till exempel.
Ja, precis.
Den har ni väl pratat om tidigare, men du kan väl...
Vi har aldrig nämnt den, det är helt ny.
Det kan du väl gå igenom ja. För oss.
Nej, men det är väl förmodligen en av de vanligaste strategierna överlag i optionsmarknaden. Du utfärdar en köpoption mot ditt innehav, helt enkelt. Och om det går upp lite grann eller ligger stilla, ja, men du får den här premien. Och händer ingenting, som i det här fallet är det man tror, då får du behålla premien. Och den går till förfall värdelös, och du får börja om från början igen.
Helt enkelt. Det var väl en av, jag tror Anneli nämnde det när hon var här, va? Att det var en av hennes kunders vanligaste strategier.
Ja, och hon utvecklade den även till en fence också, som vi också gillar att göra. Och det innebär helt enkelt, om man är rädd för nedsidan, det kanske ligger still, men man är orolig för att någonting händer och så ska det gå ner då. Vilket är kanske naturligt under vårt rekordnivå. Då köper man helt enkelt en vadå på nedsidan? Säljoption.
Ska jag säga put?
Ja, nej, ingen put, en säljoption. Ja, same same, but different name. Nej, men då har man alltså helt enkelt utfärdat en call på en nivå mot sitt innehav, och så kanske lite längre ner, eller där man känner att det är en lagom nivå, bra pris för säljoptionen, så köper man en försäkring helt enkelt på nedsidan. Och här kan man fortfarande få in en del premien. Av, man kan finansiera sin säljoption på nedsidan med premien man får in för callen där.
Just det.
Och det är faktiskt väldigt praktiskt. Väldigt enkelt. Ja, sen så kan jag ju inte i sånt här läge inte nämna min favoritstrategi, som var Anlis strategi, favoritstrategi också faktiskt.
Har ni samma?
Ja, vaggor. Vi gillar vaggor.
Ja, jag vet att du gillar det.
Ja. Och en såld vagga mot innehav är ju ganska bra. Man utfärdar både call och put samtidigt med lite olika lösenpriser. Vi ska inte gå in för djup på det, men om man gör det, då det är alltså en väldigt sofistikerad. Du kan, om det nog ligger still mellan de här två lösenpriserna väl med call och putten, så ligger det liksom lite... ja, men du får behålla premien helt enkelt. Och det som kan hända, risken, det är att du blir av med aktierna med en viss uppsida. Det gör ju inte så mycket om det är en risk. Eller så får du köpa på dig mer aktier på en viss nedsida. Och det är bra om du, återigen, långsiktigt över tid, jag tycker det är okej att äga lite mer aktier. Så jag ska inte gå in på den. Jag tror att de som har lyssnat här känner till den strategin. Men den kan vi gå in och läsa mer om också.
Jag tror det. Och det jag tycker är kul när vi pratar om olika strategier, det är väl kanske det som är unikt med just derivatoptioner generellt. Det är att du alltid kan anpassa lite beroende på vilken marknadsvy du har.
Ja.
Hur din portfölj ser ut. Vilken tidshorisont du har och så vidare. Det är väl det som gör det ganska unikt.
Så är det. Precis. Du skräddarsyr helt enkelt. Man kan väl bara avslutningsvis i den här strategiskolan säga så att börsen går ju antingen upp eller ner, det vet ju alla aktieägare. Men den går ju upp och ner ganska snabbt eller ganska långsamt i olika hastighet och inom en viss tid. Och det kan du faktiskt börja spekulera i här. Och skapar den perfekta, ska vi säga, riskkontrollen helt enkelt. Och det här är ju någonting som alla borde göra. Och jag tror att alla vill göra, eller hur?
Ja.
Ja, så titta på det här. Så här har vi 6 stycken strategier för de vanligaste frågorna som är enkla att hantera och enkla att etablera och inte så svåra att förstå sig på. Tror jag inte i alla fall. Då är det bara att man rewind här i 20 minuter, ska man lyssna på alla en gång till.
Perfekt.
Eller hur?
Ja.
Det var strategierna för idag. Det har kommit en del, det här baseras ju på en del frågeställningar. Men ska vi ta några specifika frågeställningar som har kommit in på den också?
Det tycker jag vi gör.
Då går vi dit nu. Ja, då har vi då kommit in lite frågor till Optionspodden.
Mm.
Du har dem framför dig där, va?
Jag har dem framför mig.
Jag valde ut några stycken. Vi brukar göra så. Det kom in väldigt mycket frågor. Jag brukar tacka för alla frågor som kommer. För att det är väldigt tacksamt. Fortsätt skicka in era frågor. Vi försöker svara på så många som möjligt. Men, och så tar vi upp de som är snarlika, alltså de som kommer i ganska liknande frågor tar vi upp här. Mm. Vill du läsa upp?
Ska vi ta första frågan kanske?
Vem har frågat den?
Från Alexander.
Och vad säger han?
Han undrar, hur kan man undvika aktielån eller blankning vid lösen av en utfärdad call, Kalle?
Ja, och det finns ju kanske bara ett enkelt svar på det. Om man inte vill bli löst av en optionsposition man har, så får man helt enkelt åtgärda, hedga det. Helt enkelt att om du inte vill ha ett aktielån, vilket du blir om du säljer en call och inte har aktierna, då kommer du tvingas leverera aktierna och det kommer bli ett aktielån. Och för att undvika det så får man se till att antingen skaffa sig aktierna emot så att man kan leverera dem utan att det ska bli ett aktielån, eller köpa tillbaka den här utfärdade callen. Det är väl ändå det enklaste, måste jag säga. Mm. I övrigt så finns det väl egentligen ingen garanti om det inte är som så att man hoppas på att köpa en option inte ska lösa den.
Just det.
Men är det som så, har man utfärdat en option, köp eller sälj option, så har man en skyldighet. Och det får man stå för faktiskt. Så det här är en fråga som faktiskt dyker upp ibland. Vad händer ifall jag liksom blir löst? Det kan också vara så, vad händer om min köpta säljoption till exempel går till lösen? Ja, då kommer du få sälja aktier till någon annan. Mm. Har du inte aktierna, blir det också ett aktielån. Så man får liksom fundera på lite grann vad administrationen blir där.
Ja.
Så det är en enkla riskkontrollerade svar på den.
Och har du några frågor kan du alltid gå till ditt ombud. Så kan de hjälpa dig att svara på sådana frågor till exempel.
Ja, precis. Mm. Nästa.
Fråga två då, från Emma. Mm. Får man del av utdelningen i en aktie man äger rätten att köpa via en köpoption? Mm.
Precis, också ganska vanligt faktiskt. Om du äger en call, en köpoption, då har du bara rätten att köpa aktien. Du äger inte aktien än alls. Du har ingen rätt till att vara på stämman och rösta. Du har ingen rätt till utdelningen i aktien. Nej. Det kan ju tyckas vara så här, ja men självklart på något vänster, men det är faktiskt inte det. Om man äger ett värdepapper som reagerar på en underliggande aktie, så det faktiskt, ja men det blir lite logiskt. Ja men du har väl rätt utdelning också. Men det har man inte. Nej. Utan vill du ha utdelningen, då får du lösa in din köpoption. Och det här finns ju faktiskt en helt egen strategi för det som heter early exercise.
Just det.
Mm. Och då får du lösa in din option dagen innan utdelning. Men då måste du räkna på att du tjänar på det först. Mm. För då ser du hej då till tidsvärdet som är kvar optionen och lite grejer. Så. Men det är en annan sak. Du får inte dela utdelningen, Emma, om du inte äger aktien.
Nej.
Om du bara äger optionen så får du ingenting.
Via optionskontraktet så får du exponeringen, men du får inte ta del av det du...
Nej, nej men precis. Du får inte ta del av utdelning eller... Du får inte gå på stämman.
Exakt.
Nej. Och du får inga aktier.
Nej.
Första lösningen.
Tredje och sista frågan, Kalle, från Claes. Mm. Hur beräknar man premien på ett optionskontrakt?
Ja, hur gör man det?
Black.
Vad heter den?
Black and Scholes.
Exakt.
And Scholes.
Ja, Black and Scholes. 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 Ja, men precis. Det är ju en differentialekvation som har fem parametrar som heter Black-Scholes. Kom 1973. Lite kuriosa är att det är ju någonting som premien minskar ju för varje dag som går. Och så på slutar den alltid noll. Så den försvinner liksom sådär. Och man har grundat den här, sägs det, formen i issmältning. Formen för det. Som man hade på Antarktis. Visste du inte va?
Nej.
Nej. Men det stämmer. Det är faktiskt så. Hur gör man för att beräkna hur snabbt isen smälter? Det finns ju forskning på det förstås. Det. Så där har de lånat lite matematik. Och sen så skapar man Black and Scholes. Och så hittar man...
Intressant. Det var ingen som nämnde under universitetet.
Nej, precis.
Just issmältning.
Det är många saker som nämns här som aldrig universitetet får reda på.
Nej, precis.
Så de, universitet borde lyssna på den här podden. Nej, men man beräknar premien genom att ta helt enkelt parametrarna stoppa in i Black and Scholes. Det är ju då tiden till förfall förstås. Det är underliggande aktiens eller indexets pris eller nivå. Det är lösenpriset förstås. Det är om det är en eventuell utdelning. Det är ju räntan under den här löptiden. Och de här fem jag har nämnt nu är ju redan givna fakta. Vi vet ju allt det här. Vi vet ju löspris, vi vet ju aktiens pris, vi vet ju räntan, vi vet ju hur lång löptiden är. Den sjätte faktorn, den sista faktorn, är ju den viktiga till Claes här. Det är ju volatiliteten och det pratar vi om väldigt mycket här. Och den vet vi ju ingenting om. Den är ingen fakta alls. För den volatiliteten är den vi räknar med ska finnas där framme på slutdagen någon gång i framtiden. Och det är det som gör det så fint, eftersom vi måste då gissa vad den ska vara där i marknaden. Komma överens om vad vi tror där framme. Det är det vi kan läsa av sen. Och så kan vi göra en bedömning av vad marknaden tror om den här volatiliteten. Eller med andra ord, risken där framme. Så beräknar man premien och om man vill mixtra lite med det här. Alltså när du bara googla Black & Scholes eller optionsvärdering och då finns det ju Excel-ARK.
Ja, eller precis. Mm. Man kan ju kanske sätta upp någon egen Excel, snurra för det där eller så.
Ja, det kan ju ta ett tag, men det är ju faktiskt det bästa. Mm. Det har jag gjort många gånger och det är ju faktiskt, då får man lite förståelse för det. Men då ska man vara lite matte intresserad och sådär. Mm. Ingenting för mina döttrar, kan jag säga. Eller en av mina döttrar i alla fall. Nåja, tack för alla frågor igen. Skicka in mer frågor på optionspodden.se. Sen har jag faktiskt fått ett inskickat ordspråk också här av Sven. Du tar den stora äran att läsa.
Får jag äran att läsa?
Ja, du är liksom vårt ankar här då.
Thomas Junior.
Ja, Thomas Junior är du. Läs vad Sven har skickat in.
Så här har Sven skickat in. Everything is difficult until you know how to do it.
Mm. Vem sa det? Okänd.
Okänd man. Kvinna kanske.
Avdelning alla kan lära sig allt, även optionshandel står det. Ja, men det är ju så. Allt är ju svårt tills man vet hur man gör det.
Ja.
Cykla till exempel. Det var ruggigt svårt när man lärde sig det en gång i tiden, eller?
Mm, absolut.
Och sen helt plötsligt så är det enkelt.
Att stå i en podd första gången är svårt.
Ja, det börjar närma sig slut. Tar vi liksom, hur har det varit?
Det har varit jättekul.
Ja, vi har stått och spelat in 8 timmar och klippt som bara... Mm.
Nej, svettar man in.
Gud vad elakt det var nu. Nej, ett bra ankare. Thomas Junior får heta härmed.
Ja, det är
fantastiskt bra.
Det är ett fint smeknamn ändå.
Ja. Vad händer i jobbet framöver? Du kommer sälja optionskontrakt och du kommer sälja terminskontrakt.
Dels nya. Det, men även så har vi en hel del utbildningar, eller hur?
Just det.
På börsen om man vill lära sig mer om derivatkontrakt.
Just det.
Optioner, terminer, olika slag.
Var skulle du rekommendera att man går om man ska lära sig optioner på bästa sätt?
Man skulle kunna börja med en kurs som vi kallar Optionshandel på börsen som finns på inspiri.se där vi har en hel del info samlat för.
Just det, det var väldigt bra trick. Jag ska gå in och kolla där, jag hittar någonting där. Ja, toppen. Och där har du varit inne och gått alla de här.
Det har jag, det vet du.
Absolut. Det vet jag.
Jag till och med fått mina syskon att gå där.
Du ser bra. Mm. Så det kan vi då skicka vidare ut till alla lyssnare att även era syskon ska gå alla optionskurser. Jättebra.
Släktfest, nästa julafton.
Ja. Du sa det så väl. Enspiri.se eller optionspodden.se. Man hamnar liksom i samma hubb där numera. Mm. Så att det är ganska bra. Optionsbloggen.se. Där har vi information. Och det håller på att byggas upp där nu. Så nu ska det liksom snart vara ganska gott om informationen ser så ännu bättre. Mm. Så vi jobbar hårt.
Det gör vi.
Ja. Men du, ska vi säga så för idag då?
Jag tror det va.
Det enda jag undrar nu, får man se dig fler gånger här i Optionspodden?
Det får våra lyssnare avgöra, tycker jag.
Då ses vi snart igen, 100% säkert. Nej, bra jobbat David, stort tack för idag.
Kul att vara här.
Tack till Albin på Studio Smile och så, vi hörs snart igen.
Hej.
Den här podden har spelats in hos Studio Smile.